Podplay.
Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt finns redan nu att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är rättspsykiatriken och forskaren Katarina Hovner. Välkommen hit, älskade psykopat.
Tack så mycket.
Kan du börja med att presentera dig?
Ja, som sagt, jag är läkare i botten och dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri. Jag jobbar på Rättsmedicinalverket med att göra rättspsykiatriska undersökningar på uppdrag av domstol. Och sen är jag också forskare och docent vid Karolinska institutet. Och mitt forskningsområde är då psykopati, brist på empati och hjärnavbildning.
Om du skulle kunna börja med att berätta, vad är psykopati och vad är narcissism?
Ja, då kan man säga att både psykopati och narcissism räknas till personlighetsstörningarna eller personlighetssyndromen som det kallas inom psykiatrin. Och man kan säga att det generella för att vi ska säga att någon har en personlighetsstörning eller personlighetssyndrom, det är att man har vissa utmärkande personlighetsdrag som gör att det komplicerar i livet, som gör att man tappar i funktionsförmåga. Det vill säga att man inte får riktigt vardagen att gå ihop. Det blir problem i relationer, det blir problem kanske på arbetsplats eller att studera, så att man liksom tappar i funktion. Det är ett viktigt grundkriterium, och det här då ska ske på grund av en viss uppsättning då personlighetsdrag. Och sen finns det en rad olika personlighetssyndrom eller personlighetsstörningar, och narcissistiskt personlighetssyndrom är ett sådant. Psykopati har vi egentligen inte som en egen diagnos i den här diagnosmanualen som vi jobbar med i psykiatrin, utan då finns det någonting som kallas antisocial personlighetssyndrom, och det ligger väldigt nära då psykopati. Och så att man kan säga att det är som ett antisocial personlighetssyndrom med ganska mycket narcissistiska drag i det. Då kommer man ganska nära det här med psykopati. Men man kan säga att det är som en allvarligare form av antisocial personlighetssyndrom.
Är det någonting mer du kan säga just kring antisocial personlighetsstörning?
Ja, det kan man säga att det är det som tillhör då personlighetsdragen i den personlighetsstörningen. Det är mycket det här att man... Det mest uttalade kring det är det normbrytande beteendet, att man har ett antisocial livsstil. Och det betyder alltså att man inte håller sig till lagar och regler och normer. Man handlar ofta utifrån sina egna begär utan särskilt mycket omsorg om andra. Och ofta är det då kombinerat med en kriminell livsstil. Alltså har man en kriminell livsstil, då kan man säga att då uppfyller man nästan alltid det här personlighetssyndromet. Och man kan säga att försörja sig på kriminalitet, det är liksom inte vad vi betraktar som en okej sysselsättning. Så då kan man säga att man har en sänkt funktionsförmåga då i det avseendet. Men det som också är typiskt för det är just också att man har sett det här sedan tidig ålder. Alltså man redan under barndomen har uppvisat normbrytande beteende, som det kallas. Det vill säga att man har väldigt svårt med att hålla sig till reglerna, att vara en lagspelare, utan man gör på sitt sätt och man kan vara ganska, vad ska man säga, upprorisk mot vuxna och mot andra. Man har svårt att liksom foga sig i ledet, utan man gör på sitt sätt. Och det brukar kallas då uppförandestörning, en diagnos man pratar om i barndomen då snarare. Och det här kan ibland ses som någon typ av förstadium. Har man en uppförandestörning finns det en risk att man senare utvecklar ett antisocialt personlighetssyndrom.
Om vi går in på psykopat och narcissist, hur känner man igen
Ja, dels så tänker jag att vi kanske ska skilja upp dem då, därför att det är ju egentligen två olika tillstånd då. Och om man tar då psykopati, så sa ju det att det tillhör ju liksom personlighetsstörning eller personlighetssyndromen då. Och de utmärkande psykopatiska personlighetsdragen, det är en charmighet, vältalighet, att man är socialt dominant, att man är orädd och att man har väldigt lite empati och lite omsorg om andra. Ofta är det förenat också med en impulsivitet och lite brist på impuls. Kontroll, men det behöver inte vara det. Men framförallt den här vältaligheten, skärmigheten som gör att man har förmåga att manipulera och dupera sin omgivning. Man ser utifrån sina egna behov först, sätter dem först och handlar utifrån vad som är bäst för en själv. Man ljuger väldigt obehindrat och lätt och man har inte särskilt mycket ånger eller dåligt samvete. Man får inte skuldkänslor egentligen med saker som man gör, utan man har mycket fokus framåt och inte så grubblande. Och det är liksom uttalat för det här psykopatiska. Och om man tar narcissistiskt personlighetssyndrom så finns det mycket narcissistiska drag som vi känner igen i psykopatin då. Och ja, bland annat då grandios självbild, alltså en överdriven bild av sin egen förmåga. Men också en narcissistisk person sätter också sina egna behov först och har liksom svårt med den här empatiska förmågan eller svårt med omsorgen om andra. Man är väldigt rädd att visa sig svag, eller svaghet är någonting man liksom föraktar, utan man har den här förhöjda självbilden, ibland ganska upplåst sådan. Men man är också väldigt lättkränkt själv, och det, man kan förstå också problemen med det, därför att har man den här upplåsta självbilden så kommer ju verkligheten ofta i kappen, och då är det ganska lätt hänt att bli kränkt och att, så att säga, känna sig alltså man tolererar liksom inte att känna sig svag eller liten. Det är väldigt svårt för en, utan det man vill är hela tiden visa den här väldigt upplåsta bilden av sig själv. Och då uppfattas också motgångar kanske som kränkningar. Mm. Och att till exempel inte få den där befordran man tycker att man naturligtvis ska ha, eftersom man ju har den här bilden av sig själv. Eller att bli lämnad kan bli väldigt kaotiskt och svårt för en sån här person. Man kan säga att det som man kan säga skiljer då psykopati från narcissism är att i psykopati så tycker jag att då är man inte så beroende av andra människor. I narcissism finns det ett väldigt behov av att bli bekräftad hela tiden från omgivningen och att folk ska liksom stärka en i den här upplåsta självbilden. I psykopati tycker jag att man ser liksom lite mer att man har lättare att släppa och gå vidare, och man har liksom inte lika beroende av andra människor på det sättet. Empatistörningen är förmodligen också lite skild, därför att i psykopati är det väldigt framträdande att man har väldigt dålig affektiv empati. Alltså man upplever inte känslor, man får inte samma påslag i kroppen vid känslomässig stimuli. Medan i narcissismen så behöver det inte vara det, utan man kanske har en förmåga till empati, men det kommer liksom sekundärt, för att det är så viktigt att uppfylla sina egna mål och sina egna begär först. Och det ställer till det för omgivningen förstås.
Hur går den här diagnostiseringen till? Alltså hur får man den här diagnosen psykopat?
Ja, alltså en vanlig personlig störning eller personlig syndromsdiagnos då, det sätts ju av psykiatriker i psykiatrin skulle jag säga. Läkare kan ju i princip diagnostisera folk, men man kan säga att personlig störning, och för att sätta diagnosen, då brukar det ändå handla om att det är någon som är också psykiatriker och specialist i psykiatri. Och då är det ju så att vi har en diagnosmanual som vi går efter, och där står det olika kriterier man ska uppfylla, så att man gör en bedömning med en klinisk bedömning. Ofta är psykologen också väldigt viktig i det här. Alltså psykologen kan göra djupintervjuer och utifrån vissa manualer då för att bedöma personlighet. Så att, jag skulle säga att psykologer i allmänhet är kanske ännu bättre än läkaren på just det här med personlighet och personlighetsstörningar. Men som läkare kan man också då ställa diagnosen. Så att en vanlig personlighetsstörningsdiagnos, det kan då ställas inom allmän psykiatrin. När vi kommer till det här med psykopati, så sa jag ju förut att det finns ju inte som en enskild diagnos i då DSM, som den kallas då, den diagnos manual vi använder inom psykiatrin, utan då finns det andra skattningsskalor man använder, och det vanligaste är att använda något som kallas det Psychopathy Checklist Revised, eller PCLR, och det är en checklista som utvecklades av Robert Hare. Den publicerades första gången 1991, och så är den reviderade versionen från 2003, och det består av en intervju med personen, en semistrukturerad intervju där man sitter och pratar, och det kanske tar en och en halv timme, två timmar, någonting sånt. Och det finns frågor, och man går igenom egentligen hela livsmönstret och hela personens bakgrund och situation. Så att man gör den intervjun, Men förutom det behöver man också ha tillgång till annan information. Och det kan vara journalanteckningar, det kan vara anhöriga, eller det kan vara information på annat sätt, belastningsregister, sådana saker. Därför att det är jätteviktigt att ha den här sidoinformationen, eftersom ett utmärkande drag i psykopati är att man ljuger ofta och obehindrat. Patologisk lögnaktighet är ett av kriterierna. Så det här är personer, man kan inte ta deras uppgifter som en sanning utan att ifrågasätta. Så därför blir det väldigt viktigt att man även har den här andra biten också. Men då så lägger man ihop då det man får fram under intervjun med det man har annan, tillgång till annan information, och sen så kollar man av i den här checklistan och så får man ett visst antal poäng på den då. Och kommer man tillräckligt högt upp där, då brukar vi prata om att man har psykopati. Och det här görs väl liksom inte egentligen inom allmän psykiatrin, men däremot inom rättspsykiatrin, inom kriminalvården, där är vi lite mer intresserade av just det här begreppet. Och det kan handla om att det här är personer som inom kriminalvård och rättspsykiatri så är det väldigt många som uppfyller diagnosen antisocial personlighetssyndrom, såklart, eftersom jag sa ju det att det var ju det här med kriminell livsstil då. Och då blir det intressant att särskilja den lilla grupp som också har psykopatiska drag, för det blir liksom intressant där. Medan i allmänpsykiatrin, där personer med antisocial personlighetssyndrom inte är så vanligt förekommande, den dyker upp någon gång ibland, och då räcker liksom den diagnosen för att beskriva det, och då kommer det tillföra så mycket information att det är nog. Då behöver man kanske inte vara så noga med om det också finns psykopatiska drag. Men i kriminalvård och rättspsykiatri så är det ett tema och en diagnos som vi faktiskt bryr oss om då.
Tycker du att begreppen psykopat och narcissist överanvänds?
Ja, det skulle jag nog säga om vi tänker i den allmänna debatten och i media och så. Dels så tycker jag väldigt illa om när man säger då psykopat och narcissist, för det antyder liksom att man är sin diagnos, och det tycker jag inte att vi ska göra. Utan jag brukar försöka hålla mig till att man säger att man har psykopati eller man har narcissistiskt personlighetssyndrom. Så det är en sak som jag märker, att, och det där är ju svårt att få folk att ändra så, men jag tänker att det kan vara bra ändå att tänka på det. Och det är ju, så är det ju med alla möjliga diagnoser. Vi pratar om att man har ADHD, man är inte ADHD till exempel. Så. Men ja, därför att det är ju ganska mycket så, många rubriker i kvällspressen där psykopati har ju dominerat länge. Det har ju nästan alltid varit väldigt intressant och spännande att sälja lösnummer. Och det här med narcissism har liksom kommit senaste åren, tycker jag, blivit mer och mer också en sån här klatschig sak att skriva. Och ja, det är ju inte sällan som det är rubriker liksom, är din granne psykopat, eller är din partner det, är din chef det, är din hund det, sådär. Och jag tycker det är viktigt att vi kommer ihåg att det är faktiskt så här att både narcissistiskt personlighetssyndrom och psykopati, det är allvarliga tillstånd som ger enormt mycket skada och lidande, både kanske för den som har det, men också och kanske framförallt för omgivningen och närstående. Och det blir ju lite urvattnat begreppen om vi hela tiden förklarar alla dåliga beteenden med att någon är psykopat. Och det tycker jag ibland att man kan bli lite trött på. Det är som att så fort någon har betett sig illa, kanske framförallt när det gäller relationer, när någon har varit ett svin och betett sig och varit otrogen och taskig, så vill vi ju gärna säga något om det och kategorisera det. Och det är väldigt lätt att ta till det, att ja, men mitt ex är psykopat. Så där. Man hör det lite ofta, mycket oftare än vad det är rimligt. Så att jag tror verkligen att det är överanvänt. Och jag tycker vi ska komma ihåg det, att vi beter oss, alltså alla människor beter sig mer eller mindre bra i olika situationer. Och just i relationer är vi inte alltid så himla snälla mot varandra. Det händer ju att folk är väldigt taskiga utan att ha en empatistörning. Det kan vara situationen som gör det. Det man ska hålla utkik efter, och det tycker blir, när det blir intressant att överväga det här, för det är klart att det också finns de som har de här väldigt allvarliga problemen, och de är ju taskigt om de ska jämföras med alla andra som bara var taskiga just där och då. Och det man kan tänka på, det kan man hålla utkik efter, det är just det här med det upprepade mönstret. Det här ska vara ett mönster som går igen genom livet i alla möjliga relationer, alla möjliga sammanhang. Det är också väldigt utmärkande för en personlig syndrom. Det ska synas på många områden och det ska vara ganska bestående. Det är inte så att just i den här relationen betedde den här personen säger väldigt illa, utan man ska se ett mönster. Det finns liksom flera kraschade relationer tidigare som har slutat på samma sätt, eller som personer ligger i fejd med alla gamla bekanta, eller har brutit med alla sina gamla släktingar, vänner, sånt, har bytt arbete 14 gånger de sista åren. Det funkar aldrig, det blir alltid konflikter. Det är lite det vi ska titta efter, det här mönstret av att det upprepar sig. mer än att har man haft väldigt stabila relationer, man har ett fast arbete, man har levt tillsammans med en och samma partner en väldigt lång tid, man har vänner som går flera år tillbaka, kanske från skoltiden, och sen då är det liksom inte rimligt att det handlar om det här. Och då kan man ju ändå hamna i en situation där man beter sig väldigt illa, kanske i en relation då, eller på en arbetsplats vid något enstaka tillfälle, för att just den här kombinationen av människor blev inget bra. Så att jag tycker man ska vara lite försiktig när man slänger ur sig termen, eftersom det faktiskt, anledningen till att man ska vara försiktig med det är ju just att det liksom urvattnar begreppet.
Hur och när skulle du säga att den här personlighetsstörningen utvecklas? Är det från att man är barn eller hur går det till?
Ja, alltså det här med personlighet är ju väldigt spännande, och det vi brukar säga inom forskningsfältet och så, det är ju att det är en kombination av arv och miljö. Alltså vi har alla olika sårbarheter, olika förutsättningar när vi föds, vi har mycket med oss liksom i våra gener, och sen beror det förstås på vad som händer genom livet, genom uppväxten, vad man utsätts för, hur de här olika dragen kommer att utvecklas. Och det är så här, när man ställer diagnosen personlig störning, personlig syndrom, då brukar man säga att man inte får göra det före 18 års ålder, utan det är först i vuxen ålder vi kan prata om att någon uppfyller det eller inte. Och jag menar, det är också en sån här grej att i tonåren till exempel så uppfyller ju väldigt många, om man skulle klassa dem. Alltså det handlar ju om att testa sin personlighet när man utvecklas. Så att det är ju helt normalt att man byter stil och byter hårfärg och musiksmak och allt vad det är. Under den perioden så trixar och fixar man ju, och sen så när man kommer ut som vuxen så blir det lite mer beständigt. Vad är det egentligen? Hur är den här personen som person? Men bara för att vi inte får ställa diagnosen för 18 års ålder, så är det ju väldigt mycket så att vi ser ju de här dragen från barndomen. Vi ser ju och det är ju också så man ska betrakta de här personlighetsdragen, ska ju inte dimpa ner i huvudet på när man är 25, utan det här är saker som vi ser sedan längre tillbaka. När vi pratar personlighet är ju någonting som vi ser väldigt, väldigt tidigt. Och man kan ju bara ta det som att om man har barn, jag vet inte om du har barn.
Nej, jag har inte det.
Nej. Jag har barn då, och jag har fött barn med samma partner. Och har 3 stycken barn, samma kön på barnen, och vi är samma liksom föräldrar. Vi har ungefär samma liksom levnadssituation under alla de här 3 barnen. Och jag kan ju säga att det är ju redan när jag var gravid kunde jag ju ana en viss skillnad i de här kravaternas personlighet. Och det kan jag säga, redan under liksom fosterlivet så märker man ju på något sätt en sån sak kanske som temperament. Så att väldigt tidigt kommer vi ju se, vissa barn är mera intensiva, mera krävande, vissa är lugnare, mer tillfreds, och det ser vi väldigt, väldigt tidigt. Och sen beror det ju på hur det där uppmuntras eller trycks ner, beroende på vad man utsätts för under barndomen, hur det liksom blommar ut och vart det tar vägen. Och dels är det ju förstås en sån sak som man utsätts för, svåra saker, trauma, våld, sådana saker. Men du har väl hört talas om maskrosbarn till exempel. Alltså att man föds in i en väldigt trasig, svår miljö. Man kanske har väldigt dåliga förutsättningar egentligen. Och ändå kommer ut som en väldigt stabil person på andra sidan. Då brukar vi prata om maskrosbarn. Den lilla blomman som kan trots asfalt och sånt växa upp och bli en fin blomma. Och då har man ju haft då har man ju inte haft så hög sårbarhet. Då har man ganska bra då, genetisk hand kan man säga när man föds då. Och så är det omvända då, orkidébarn som trots väldigt goda förutsättningar, trots en stabil miljö, bra vårdnadshavare som stöttar och fixar med en, och man har alla förutsättningar, och ändå är man väldigt skör. Det krävs inte så mycket för att man ska må dåligt eller man ska utvecklas åt ett felaktigt håll då. Då kan man ju säga att då har man ju en väldigt hög sårbarhet. Så att det är en kombination av arv och miljö. Man brukar tillskriva ungefär hälften, alltså 50-50. Men det där beror ju lite på från person till person och lite beroende på vad man utsätts för. Men definitivt är det så att vi är olika känsliga, så att vi kan också reagera på olika. Samma trauma kommer inte att drabba olika personer på samma sätt.
Vilka tecken kan man se hos barn då i tidig ålder?
Ja, någonting som vi brukar prata om, det är just den här med empatibristen. Alltså det här med om man uppvisar svårigheter med en empatisk förmåga, då det kan man ofta se ganska tidigt. Och då ska man komma ihåg att alla barn är väldigt självcentrerade, väldigt, alltså väldigt svårt med omsorg om andra och väldigt egocentriska under en viss period i livet. Det är helt normalt. Så att det finns en viss ålder där mer eller mindre alla barn är små psykopater, om man nu ska säga så. Och det är inget konstigt med det. Men det man får titta på är ju hela tiden att man får på något sätt jämföra gentemot omgivning, gentemot åldersadekvat. Alltså, är det här åldersadekvat? Är det så att man tänker mest på sig själv, vill inte dela med sig, struntar i om andra blir ledsna? Det är helt normalt under en period. Men allt eftersom man växer upp och ju mer mogen och äldre man blir, desto mer tränar vi på det här med empati. Hur är vi mot andra? Hur ska man vara? Och vad är okej och vad är inte okej? Och då kommer man kunna se att en del barn har svårigheter med det. Och då kan man säga att det finns olika delar i det här med empati. Jag sa tidigare, tror jag, affektiv empati, känslomässig empati. Och det handlar om att du upplever i kroppen att du får ett stresspåslag när du ser att någon blir rädd till exempel. Eller du utsätts för någonting skrämmande, att du drar igång hela kroppen med hjärtslag som ökar, pulsen ökar, hela ditt system går i spänn för att du ska liksom göra dig beredd på att fly eller fäkta. Det är liksom en normal stressreaktion. Och den reaktionen har man sett inte riktigt sker på samma sätt i personer med psykopati. Så att det är en sak, den känslomässiga empatin. Och den kan ju då vara, det är problematiskt om man inte får det där stressresponsen. För du får liksom ingen hjälp av dig själv i att guida dig att du ska undvika den här situationen eller du ska inte göra på det här sättet. Sen finns det någonting som kallas kognitiv empati, och det är mera mentalisering eller theory of mind. Alltså att kunna kognitivt, alltså tankemässigt, försätta sin annan persons situation. Att förstå att någon annan har andra avsikter än jag. Att du och jag sitter mitt emot varandra, men du kan tänka på andra saker än vad jag vill. Du kan vilja andra saker än vad jag vill. Och det är en typ av empati som utvecklas lite senare i livet. Den här affektiva empatin, den tror vi är ganska medfödd. Man kan se det som att små spädbarn som gråter kommer att smitta andra spädbarn. Alltså spädbarn som hör ett annat spädbarn gråta kommer själv att börja gråta. Och det är en typ av känslosmitta, kan man säga. Och det handlar ju om att vi snabbt ska upptäcka faror omkring oss. Det är ett överlevnadsvärde i det. Så det tänker man sig väldigt tidigt utvecklat. Eller finns med väldigt tidigt. Men den här kognitiva empatin, det är någonting som kommer senare. Man måste träna på det. Och där har vi en grupp personer med autism som har svårigheter med mentalisering. Så har man autism så är det här en svårighet för en. Och då kan det vara så att man har problem med den kognitiva empatin. Så när man pratar om att man har brist på empati, så är det viktigt att fundera över vad det är för empati man menar egentligen. Och då kan man också säga att har man då svårigheter med både affektiv och kognitiv empati, då är det ju väldigt svårt för en naturligtvis. Så att det man kan tänka, det man får titta på hos barn då, det där med empatibrist är en sak, att man kanske märker att de liksom inte riktigt reagerar eller har svårt att ta in andras känsloliv eller att andra tänker på ett annat sätt då. Så det är någonting man kan hålla utkik efter. Och sen förstås det här normbrytande beteende som jag också nämnde tidigare, tror jag. Alltså barn som är hela tiden har svårt att rätta sig i ledet, att hela tiden behöver så att säga utmana, bryta, och som man brukar också prata om, man har, de flesta barn kan vara ganska trotsiga och besvärliga med sina föräldrar, men när någon annan vuxen säger till dem så brukar de flesta barn skärpa till sig eller bli lite sådär på tårna, att man har svårt att liksom, en andra vuxna har man respekt för. Men det finns en grupp barn då, och då pratar vi lite om det här med trotssyndrom som senare kan bli uppförandestörning, där man liksom inte riktigt har den respekten för vuxna. Man kanske ljuger mycket tidigt, och återigen då, att ljuga är också en del av den vanliga utvecklingen, så det är väldigt svårt att säga. Mycket av de här dragen inte onormala i sig, men det är liksom lite hur mycket det blir, vilken sammansättning det har, och framförallt kanske då hur det skiljer sig från andra grupper i den åldern. Så att det är svårt att säga. Så här, jag skulle säga att man kan se liksom varningstecken, men man ska inte övertolka nu alla saker jag säger, för att det är också så att med varningstecken kan vara en helt normal unge. Så man ska ändå, tycker jag, så här, är man fundersam som förälder, tycker att man får liksom, man funderar lite över, är mitt barn, kan det vara så att man har lite nedstämd empati eller så, då kan man ju fundera på det. Dels kan man ju prata med andra i sin omgivning lite, eller man kan försöka titta på andra barn, hur de beter sig. Och är man orolig kan man ju prata med förskolepersonal, skolpersonal eller BUP eller så, för att få hjälp att liksom utreda kring det här. Är det liksom för mycket eller är det här helt normalt?
Och går det på något sätt att förebygga att det här utvecklar sig upp i vuxen ålder?
Ja, alltså jag tänker lite det här med, om man tänker sig att det här med empatibristen blir tydlig, så kan man ju jag tror att det är väldigt bra att bli medveten om det. Eller det här om man har ett barn som är väldigt då, uppvisar trotssyndrom eller så. Då blir det liksom ännu viktigare att man vet att här finns en sårbarhet. Och då behöver man jobba ännu hårdare, skulle jag vilja säga, på att veta om att här finns det en risk att det här kommer att bli... Ja, det här kommer bli besvärligt senare. Och så kan man liksom försöka rusta sig för det och verkligen se till att man gör allt man kan för att undvika att det ska utvecklas åt fel håll. Därför tycker jag ändå att det är viktigt att man faktiskt försöker identifiera det och att man försöker titta med öppna ögon på det. Och det där kan vara jättesvårt att som förälder också på ett neutralt sätt bedöma liksom sitt barn. Det är inte heller helt lätt. Men får man indikationer från omgivningen, är det så att skolpersonal är oroad eller så, så tycker jag också att det är en idé att man liksom lyssnar på det. För som förälder kan det också vara svårt att se tillkortakommanden hos sitt barn. Alltså man ska både vara stöttande och förstås liksom tillåtande, men man behöver ju också bli medveten om det är så att just mitt barn har de här svårigheterna, behöver jag ju vara ännu mera på tårna när det kommer till tonåren och sådana saker, att vara ännu mera där och försöka parera. Så jag tänker att då krävs det liksom ännu mera omsorg, skulle jag säga. Mm. Om man har den här sårbarheten.
Hur många är det som faktiskt får den här diagnosen? Det är psykopati då, eller är det antisocial personlighetsstörning?
Ja, men precis. Ska vi sätta en diagnoskod så blir det då antisocial personlighetssyndrom, och då brukar vi ibland lägga till det med psykopatiska drag till exempel, eller med psykopati. Så man kan lägga till en sån specificerare, kan man säga. Man brukar prata om att i normalbefolkning så kanske det är 0,5-1% som kommer uppfylla kriterierna för psykopati. Så det är en ganska liten andel. Medan om vi går in på anstalt, där är det betydligt högre siffror. Där pratar man om siffror, och det här beror lite på vilka studier man tittar på, men från 15 upp till kanske 25%. Så det är en väldigt, väldigt stor ökning. Alltså det är mycket, mycket vanligare inne på anstalter än vad det är ute i samhället. Men då pratar vi ju om att uppfylla hela begreppet, så att säga, psykopati. Om vi pratar bara att ha psykopatiska drag, och det här är viktigt att komma ihåg, för det är lika med narcissistiska drag. Man kan ju ha narcissistiska personlighetsdrag utan att ha en personlighetsstörning. Och det kan ju ställa till det också för omgivningen. Och där vet vi ju mindre om hur många det är. Det är ju såklart fler än som uppfyller hela personlighetsstörningspaketet. Men svårt att säga exakt hur många det är. Det är svårt att göra studier också på att få exakta siffror på såna här saker. Men personlighetsstörning överlag brukar man prata om att 10% i befolkningen uppfyller någon typ av personlighetsstörningsdiagnos, och ungefär 1% per specifik personlighetsstörning. Det skulle betyda då narcissistisk personlighetssyndrom, ungefär 1% i befolkningen.
Och de som då diagnostiseras då med antisocial personlighetsstörning till exempel, och psykopati eller psykopatiska narcissistiska drag, hur behandlas de här personerna, och går det att bota den här som de...
Ja? Ja, precis. Jag tänker också att man kan dela upp det lite. För att om man tar till exempel narcissistisk personlighetsstörning, så är ju det kanske vanligare att hitta i psykiatrin än i kriminalvården. Alltså, det är ju inte kopplat till någon brottsligt beteende, vilket antisocial personlighetsstörning är. Och just när det kommer till narcissistisk personlighetssyndrom, då kan man ju säga att nummer ett kan ju vara det att det kanske inte är så att de personerna söker hjälp jätteofta. Kanske inte tycker att det ligger problemet ligger hos dem själva, utan ganska ofta skyller på omgivningen. Det är ju ganska vanligt förekommande. Men det som kan hända är att en sån person kan hamna i ganska djup kris vid till exempel då någon upplevd kränkning. Alltså som jag sa tidigare, om man blir lämnad till exempel, det kan vara en oerhörd kränkning. Och då kan det bli så att det kan bli så starkt och svårt för den här personen att man faktiskt blir självmordsbenägen. Och det är inte helt ovanligt att det kan hända. Och då kan ju personen hamna i en situation där man faktiskt söker hjälp. Och det finns just nu, man har gått lite, den personliga störningar och vilken behandling man ska ge. Det finns ganska specifika behandlingar för borderline till exempel, eller emotionellt instabil personlighetsstörning. Där finns det väldigt mycket specifika program riktade mot det. De andra personliga störningar är ju lite mer att man kanske har något mer generellt tänk kring hur man behandlar personliga störning, nästan oavsett vad det är. Och just den narcissistiska personliga störningen, där vet jag att det pågår studier idag i Stockholm i alla fall, kring en gruppbehandling där man riktar in sig just mot narcissistisk personlighetsstörning. Jag har inte sett något resultat än där, men att det pågår så att säga någon typ av behandling som är lite mer inriktad mot det, vilket ju är intressant. Och när det gäller antisocial personlighetssyndrom eller psykopati, då kan man väl säga att Ett problem med det är att det länge har ansetts som att om man har psykopati så går det inte att bota, det går inte att, utan tvärtom har det låtit ibland, att man blir sämre om man får behandling, vilket egentligen inte finns särskilt mycket stöd för. Däremot är det en knepig, det är knepigt att behandla det, och så är det ju med narcissism också, för att hela det här idén om att man inte kanske är så hjälpsökande, att man inte tycker att problemet ligger hos en själv utan hos andra, och man kanske inte ser någon poäng med att förändra sig. Och det är klart att då är det ju väldigt svårt att rå på det och komma åt det. Men om man kan hitta morötter eller så att säga motivatorn hos just den här personen, så tror jag ändå att det skulle gå att komma åt det. Och att förändra sin personlighet är ju inte lätt, men det går ju, men det kräver ganska mycket jobb, och det kräver ju att man som individ vill göra något åt det. För det du kommer göra, det finns ingen liksom medicin mot det här egentligen, utan det man jobbar med är någon typ av psykoterapeutisk intervention, alltså någon typ av behandling där man jobbar på sina beteendemönster och sina reaktioner. Hur kan jag göra på ett annat sätt för att inte ska få det här utfallet? Hur kan jag tänka när jag hamnar i den här situationen? Hur bör jag bete mig mot andra istället för att slå? Finns något annat jag kan göra, eller vad det nu kan handla om? Och när det gäller antisocial personlighetssyndrom kan man väl säga att mycket av den behandling som bedrivs, eller gruppbehandling och program och sånt som finns inom kriminalvården till exempel, det tar ju väldigt mycket fasta på att man ska bryta med kriminaliteten. Alltså att bygga, att man inte ska återfalla i brott. Det brukar vara liksom det första man får tänka att man ska jobba med. Och det är väl nog så gott, eller så att säga bra. Och det kan man ju kanske också använda som en motivator. Det är ju inte jättemånga människor som tycker att det är en bra grej att sitta inne till exempel. Så det kan ju vara en ingång till att man får någon att ändå vilja jobba på det här. Och det kan också vara så att om man har psykopati eller narcissism, även om man har svårt med den empatiska förmågan, även om man har den här förhöjda självbilden, så kan det ju också vara så att man kanske ändå, man vill inte förlora sin familj till exempel. Man tycker ändå att det känns viktigt att ha en relation. Och då kan det kanske vara en motivator nog att försöka ändra sitt beteende om risken är att man annars faktiskt inte har kvar sin familj till exempel.
Du nämnde här borderline.
Alltså borderline eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom, det är ju en annan typ av personlighetsstörning, personlighetssyndrom. Den ligger inom samma kluster, samma grupp av personlighetsstörningar som vi kallar kluster B ibland. Och borderline, det utgörs av, det är egentligen en annan typ av problematik. Varför de tillhör samma grupp, det är mer att det här är ganska expressiva personlighetsstörningar, så de syns mycket i relation till andra, och de är ofta ställer till det i relationer. Och när det gäller borderline, då brukar man prata om en instabil självbild, att man väldigt svårt att veta vem är jag i allting. Många pratar om att de har som en kronisk tomhetskänsla som man hela tiden behöver på något sätt jobba mot. Många upplever ett starkt självhat. Självskadebeteende brukar vara ganska vanligt. Att man skadar sig själv, försöker ta livet av sig eller skadar sig själv. Man delar ofta in världen i svart och vitt. Man har svårt med gråa toner, så att man idealiserar eller svärtar ner. Man så att säga, har svårt att se att det finns nyanser, utan det blir väldigt så här, någon är jättebra eller någon är jättedålig. Och det här gör att det blir ganska problematiskt i förhållande till omgivningen. Man har också en väldigt stor rädsla för separationer och att bli lämnad, och den rädslan kan vara så stor att man själv lämnar en relation för att slippa bli lämnad. Och ibland kan de där separationerna vara, det kan räcka med att ens terapeut ska gå på semester, så kan det skapa en väldig kris. Och så har man väldigt svårt med känsloreglering, det här med emotionellt instabilitet, alltså man har både en instabil självbild och ett instabilt, alltså svårighet att reglera sina känslor. Och borderline eller då emotionellt instabilt personlighetssyndrom, det är fler kvinnor som får den diagnosen än vad det är män. Och då kan man säga att narcissism och antisocial personlighetssyndrom, där är det tvärtom. Där är det fler män som får det än kvinnor. Ibland talas det om att borderline ligger liksom nära, att det på något sätt är den kvinnliga kanske varianten på antingen ADHD eller antisocial personlighetssyndrom. Jag vet inte om jag skulle säga så, utan jag tror mer att det handlar om att vissa problem, alltså den problem med känsloreglering finns ju också i ADHD till exempel. Och jag tror att vi har en viss, alltså en utmaning där, att det är väldigt många kvinnor som får diagnosen borderline och det är fler män som får diagnosen ADHD. Det kan nog vara så att det finns en del feldiagnoseringar där. Alltså är det en kvinna vi träffar, så har vi lättare att förklara hennes beteende med borderline till exempel. Är personen man och uppvisar samma beteende så har vi lättare att förklara in det i till exempel ADHD eller antisocial personlig syndrom. Så på så sätt är de liksom, ligger de i samma spektra kan man säga. Men det är en annan diagnos helt enkelt.
Det här med svartsjuka också, det är också någonting som ingår i borderline.
Nej, det ingår inte som ett eget kriterium, men det är klart att den här risken att man är så rädd för separationer och att man har det här svartvita tänkandet kan ju leda till svartsjuka och försöka att liksom kontrollera och så här. Man är så väldigt rädd att bli lämnad så att man vågar inte lita, man har svårt med tilliten. Det kan ju skapa svartsjuka, men svartsjuka i sig finns inte med som... Och det är likadant med den här narcissistisk personlig syndrom och svartsjuka, den här typen av... vad ska jag säga, äganderätt eller att tänka att det här är mitt och jag tillåter ingen, alltså att tycka sig ha rätten till det kan ju också leda till ett svartsjukt beteende, kontrollerat beteende.
Om vi går tillbaka till psykopati och narcissism, hur kan en, i den här podden så är det ju väldigt många historier, men där relationer tas upp då. Men hur skulle du säga att en relation med den här typen av personlighet kan se ut och varför är det så svårt att lämna?
Ja, om man tar till exempel då psykopati så är ju det så att en person som har psykopati, mycket psykopatiska drag, är ju enormt duktig på det här med att manipulera och att dupera sin omgivning. Och just den här charmigheten, vältaligheten och ofta väldigt duktiga på att liksom fånga in en person. Att få dig att känna dig väldigt bekräftad, väldigt sedd. Ofta går liksom de här relationerna väldigt snabbt i början. Det händer liksom väldigt mycket. Det är kanske stora ord, det går väldigt, man kanske flyttar ihop väldigt snabbt eller man förlovas väldigt snabbt. Så att det går ett rasande tempo och du blir väldigt, väldigt intensivt uppvaktad, bekräftad, sedd. Och det här är ju, kan ju vara en strategi då. Om vi tänker oss att det är, om man tänker sig det typiska sol-och-vårar-beteendet liksom. Det är ju att en person har ett syfte med att snärja in någon, alltså romansbedrägerier. Då är det ju mycket det här att man ger den andra personen fullt fokus, all den här bekräftelsen. Och vi är så oerhört känsliga för det här med bekräftelse. Vi är så bekräftelsetörstiga, alla människor är det. Och när någon ser en och bekräftar en hela tiden så kan det vara väldigt svårt att stå emot det. Och om man då in i det blir väldigt involverad i det känslomässigt och så tror man att man är på samma nivå eller man tror att man investerar lika mycket. Det är det som de här personerna också är väldigt duktiga på att få en att känna att vi gör det här tillsammans. Man tänker att man är på samma plan. Det går väldigt snabbt. Omgivningen kanske funderar men ska ni verkligen flytta ihop så här fort eller tycker du inte att det är lite väl intensivt sådär. Så kan man ha väldigt svårt att se det och förälskelse är ju nästan liknar vi någon slags psykosliknande tillstånd i hjärnan. Så att blir man väldigt engagerad, känslomässigt, väldigt förälskad så har man ju väldigt svårt att vara neutral och objektiv. Och då är det ganska lätt att svepas med i det här. Och problemet blir ju då att om den andra personen har några andra avsikter med det och det kan ju vara att personen har ett liksom rent bedrägligt syfte men det kan ju också vara att den här personen egentligen inte har något syfte så men arbetar på det här sättet. Blir väldigt intensiv, väldigt uppvaktande och är det under en period och sen så dyker något annat upp som var intressant och det taskiga här är att man liksom är på helt och man har investerat olika saker. Den med psykopati har inte engagerat sig känslomässigt på samma sätt men du ser inte det, du förstår inte det och uppvaknandet blir när den personen bara helt krasst kan lämna det här och gå vidare utan att titta tillbaka och det kan ju bli väldigt problematiskt. Och vi är inte heller vana vid, alltså vi har ju någon slags vi förutsätter att folk i vår omgivning talar sanning, vill oss väl, det är så vi funkar, det är så vi liksom rör med varandra så att man kan inte gå runt och vara misstänksam mot allt och alla hela tiden, då blir det inte heller något bra i relationsspelet så, utan vi utgår från att folk är ärliga, berättar sanningen och så att när en person då ljuger obehindrat, kan titta oss i ögonen och säga helt rätt saker och inte mena ett ord, så tror vi inte riktigt att det är så illa. Och då blir vi liksom lätta offer för det här.
En lyssnarfråga som kom in just på det här ämnet, det är: förstår en psykopat eller narcissist att deras beteende sårar?
Ja, det är en intressant fråga. Man kan väl säga att jag tror att de flesta med de här problemen kan förstå det på ett teoretiskt plan. Alltså man vet vad som är rätt och fel och man vet vad man får göra och man inte får göra. Men problemet är att om man känslomässigt inte riktigt upplever det, då är det ju... Ja, då är det svårt att prata om hur ska man... Ja, vad betyder att förstå? Är det liksom att rent konkret tankemässigt förstå att när jag gör så här kommer den bli ledsen? Men ja, räcker det? Om man inte själv känner det i kroppen, hur kan, alltså har man svårt med empatin då och inte upplever känslor på samma sätt, kan man säga att ha förstått det fullt ut? Det är mer en så här filosofisk fråga, jag vet inte.
Mm. Om vi går tillbaka till det här med hjärnan och så. När man då till exempel utför den här diagnostiseringen, kan man se skillnader på hjärnan hos en person som har den här personlighetsstörningen? Går det att förklara på ett enkelt sätt?
Nej, så här är det. Det pågår en hel del hjärnforskning kring vad man kan se för avvikelser i hjärnan, till exempel kring psykopati som jag har forskat med. Då. Där försöker vi hitta liksom vilka nätverk är det egentligen som är störda och på vilket sätt och hur ser det ut i hjärnan. Men man kan säga att idag är det så att på gruppnivå kan vi ana liksom vissa skillnader i vissa områden, men det är på gruppnivå. Det är inte så att man kan göra en hjärnavbildning av en person och säga någonting om den personens beteende eller personlighet. Tyvärr. Så där är vi inte. Vi kan inte använda hjärnavbildning som ett diagnostiskt stöd. Inom demenssjukvården är det lite så. Där kan man använda det som ett stöd i diagnostiken. Att vissa typiska fynd för viss typ av demenssjukdom kan liksom stödja diagnosen. Men inom psykiatrin så använder vi mest hjärnavbildning för att liksom utesluta andra orsaker. Men vi är ju förstås intresserade av, och jag hoppas ju på att vi i framtiden ska kunna komma ner på individnivå. Men vi är inte där idag.
Men är det här en ärftlig diagnos och hur mycket påverkas man av sin miljö?
Jo, men det är så här, det är ju en kombination av arv och miljö. Alla personlighetssyndromen betraktar vi mer eller mindre så. Man föds med en viss sårbarhet och sen beror på vad man utsätts för. Och sen är det ju problemet att om du växer upp med dina biologiska föräldrar, då är det svårt att skilja på arv och miljö. Faktorerna, eftersom du har ju, alltså, dina föräldrar har ju, ja, det är både generna och miljön då. Så att det är ju väldigt svårt att, ja, jag tror att jag nämnde det tidigare, men man brukar tillskriva ungefär 50% är liksom mera arvet och mera 50% miljöfaktorerna. Men sen beror det förstås på hur mycket och vad man utsätts för.
En lyssnare har ställt frågan: varför sätts inte fler diagnoser på antisocial personlighetsstörning?
Nu ska vi se om jag förstår frågan. Varför inte fler får den?
Ja, eller? Att det ändå, om det nu är 0,5% ja. Eller 1%. Men ja. Alltså, finns det någonting att man inte diagnostiserar tillräckligt? Det är så jag uppfattar den frågan.
Nej, men alltså, vi får komma ihåg att om man tänker antisocial personlighetssyndrom, så som jag sa, det är ju betydligt vanligare inom kriminalvården. Så att bara för att en diagnos har liksom en prevalenssiffra då på att det är mellan 0,5-1% ute i samhället, så betyder ju det inte att alla ställen i samhället har lika många procent. Man kan inte gå in i en skolklass och säga att okej, okay, om ni är så här många elever så kommer så här många. Så är det inte riktigt. Så om man då tänker sig att på anstalter kommer det vara en väldig ansamling. Det kommer betyda att i vissa miljöer, i vissa kretsar kommer det vara betydligt högre andel och i andra kretsar kommer det vara betydligt lägre. Så att det blir liksom svårt att tänka, om jag har ett umgäng eller ett nätverk på x antal personer så borde så här många ha den diagnosen. Så kan man inte räkna, och det här är ju ett vanligt feltänk man kan göra när man hör såna siffror. Så att det kommer ju se olika ut på olika sammanhang, och ofta är det så att ens umgänge är ganska homogent. Man umgås ofta med ganska likasinnade personer, så att umgås man i kretsar där folk i allmänhet inte har så hög psykosocial belastning, då kommer det vara färre andel som också har såna här diagnoser. Är man i en annan miljö där det är en väldigt hög psykosocial belastning, så kommer det också finnas fler diagnoser.
Avslutningsvis, vad skulle du vilja ge för råd, eller vad ska man tänka på när man går in i en relation där man misstänker att de här personlighetssyndromen finns?
Ja, men jag tänker så här, att är det så att man får någon slags misstanke, alltså dels så vill jag igen då påminna om att ibland så beter vi oss illa mot varandra och det är liksom så det funkar ibland. Ibland så gör vi dumma saker mot varandra och ibland så är vi inte så schyssta även mot den vi lever tillsammans med. Och det är viktigt att komma ihåg. Men om det är så att man misstänker att man faktiskt har råkat ut för en person som faktiskt inte bara är det, att någon är lite taskig just i den här relationen, utan man faktiskt börjar misstänka att det här kanske är något större, något mer allvarligt. Och ja, vad kan man tänka på då? Jag tänker att om man bedömer, om man lever i en relation där det här börjar framträda mer och mer och man börjar förstå att det kanske faktiskt handlar om det, så är det ju att försöka, om det går så är min rekommendation att tror man på riktigt att det handlar om, då skulle min rekommendation vara faktiskt att försöka lämna. Men det är ju inte helt lätt heller, för det kan vara så att då behöver man fundera lite på vad det är för typ av person man har att göra med och vad den så att säga är kapabel till. Är det så att det finns beskrivet, man kanske vet om eller har fått höra att personen har varit våldsam tidigare, då behöver man ju ta ställning till hur man ska ta sig ur det här utan att det finns en risk för det. Är personen, har man fått bekräftat eller tror sig veta att det handlar om narcissism, då kan ju personen, den kanske till och med hotat med det tidigare, att den krisar eller skulle bli självmordsbenägen. Det är ju också en sån här grej man måste försöka ta hänsyn till. Och då tänker jag lite att har man att göra med en psykopatisk person, så brukar min rekommendation vara att försöka göra det här på ett smart sätt. Att så att säga försöka lägga sina egna, alltså så här, det bästa är ju om man kan liksom komma överens om att man ska göra slut på den här relationen. Och det är ju lättare sagt än gjort förstås. Men att stå upp för och liksom göra slut och liksom rakryggat säga att nu lämnar jag dig, det kan vara en trigger. Och det är det jag tänker, det är så här, det är naturligtvis så att det är så man skulle göra i en vanlig relation. Om man blir utsatt för ett dåligt beteende, så ska man naturligtvis stå upp för sig själv och lämna den. Men om det är så att det är en person som man faktiskt är orolig för skulle kunna bli våldsam eller det skulle kunna få liksom konsekvenser, då behöver man ju tänka en gång till. Och då tänker jag att då får man kanske försöka se det som att man kanske kan lägga fram det som att jag har liksom funderat igenom vår relation och jag inser att man kanske kan försöka få det att låta lite som att det är för den andras bästa. Alltså så att man kan lämna utan att personen så att säga tappar anseendet eller liksom tappar ansiktet. Om man kan försöka få till ett sånt avslut, eller att man liksom, har man inte varit ihop eller bor ihop, man kanske bara dejtar någon, då kan man ju försöka avsluta det på ett lite mer smyga ut på något vis sätt, så att det inte blir en så stor grej av det. För det som är jobbigt är att om man kränker personen eller om den uppfattar det som en kränkning, det är då det kan trigga någonting, och det vill man ju kanske undvika, i alla fall om det är någon där man vet att de har blivit till exempel våldsamma tidigare. Men, och är det så att man har precis börjat träffa någon och få de här misstankarna, då brukar jag säga att jag brukar råda att man kanske ska lyssna på, man kanske ska höra efter lite med sina egna vänner eller sin familj som känner en väl, som vet vem man är, som man vet vill ens bästa, och fråga lite vad de, eller om, så här kanske vanligare, om de uttrycker oro för en relation man har precis börjat gå in i. Om folk man vet vill en väl uttrycker oro, så tror jag att det är bra att lyssna på det. Och jag förstår att det inte är så lätt där mitt i. Och det kan till och med vara så att den här personen har förvarnat den om att nu kommer alla tycka att det här är för mycket. Eller nu kommer folk säga det och det. Och då kan det kännas som att den personen har rätt och att ens familj vill en inte väl. Men då ska man fundera igen, att varför skulle ens vänner och ens familj, som man ju vet älskar den och vill en väl, varför skulle de förstöra något som inte var, alltså varför skulle de uttrycka oro då? Och då skulle jag säga att då är rekommendationen, tycker jag, om de uttrycker det, att försöka ta ett steg tillbaka, försöka liksom backa undan lite, försöka titta lite nyktert på situationen. Är det rimligt att jag har flyttat ihop efter 3 dagar eller förlovat mig jättesnabbt eller sådär? Och sen så en annan sak som jag tänker är att vi är ju väldigt noggranna när vi ska fatta stora beslut, när vi ska köpa en bil eller köpa en tv. Då kan vi sitta och googla i liksom jättelänge för att hitta den bästa tvn och bästa inställningen och allt det här. Men när det handlar om relationer, då tycker jag ibland att vi är lite oförsiktiga med oss själva. Vi bara kastar oss in i det. Vi kollar liksom inte relations-CV:t så. Och det tänker jag kan vara en sån här liten ledtråd. Alltså är det så att man vet om att personen ligger i svåra vårdnadstvister med 3 exfruar eller beskriver den här personen, alltså mina ex, de är helt galna. De har borderline eller psykopater allihopa. Alltså såna uttalanden, eller man förstår att det ofta har blivit problem i relationer, kan ändå vara en liten sån här varningsklocka som man tycker ändå att man kanske ska fundera lite igen. Mm. Innan man har satt sin situation där man ju kanske inte har något val. Har man barn ihop så behöver man ju samarbeta, då är det inte så lätt.
Och jag tänker också om man har en förälder, för det är ju en del sådana exempel också. Hur hanterar man det?
Ja, du menar om man misstänker att ens förälder har de här? Ja, alltså det är ju svårt, och det beror på, jag menar, är man vuxen och man liksom har en relation med sin förälder och man tycker att det här, eller man börjar identifiera eller börjar ifrågasätta saker, det är ju inte så här, man får ju säga upp kontakten med sina anhöriga. Det är ju inte så att man måste ha kontakt med sina anhöriga. Mår man inte bra av relationer så kan man ju inte vara i dem. Man kan ju försöka begränsa det till att liksom, om det handlar om släkt och så kanske man kan få ner det till att ja, men vi hörs i telefon, de och de där, så här ofta eller ibland eller så. Men blir man väldigt kvävd av en relation, vem den är, om det är en förälder eller syskon eller så får man väl försöka ställa sig frågan, vad får jag ut av den och hur dåligt mår jag i det? Och så får man bestämmas för om det är värt eller inte. Och någonstans är det ju så här tråkigt, men man kan ju bara ta ansvar för sitt eget beteende. Och att försöka förändra en annan person, det är ju sällan det är någon liksom enkel väg att gå. Och är det så att man ändå vill göra ett försök med det, då får man väl sätta upp liksom regler kring att om vi ska ha en kontakt så måste det se ut så här. Och så får man försöka ställa upp olika saker som ska gälla helt enkelt. Men det är ju jättesvårt. Och är man barn, alltså barnbarn, inte vuxet barn, och misstänker att ens förälder eller far illa hemma, då ska man kontakta en vuxen. En kompis förälder eller berätta för någon. För då åligger det ju faktiskt folk i ens närhet att göra orosanmälningar och försöka få hjälp med det här.
Mm. Tack så mycket Katarina att du kom och gästade Älskade psykopat. Jag skulle också vilja att du berättar, om man vill lyssna mer på dig så är du också med i en annan podd. Berätta lite kort om den.
Ja, jag tillsammans med min forskarkollega Kylan Kamman, vi har en podd som heter Det mörka psyket, som produceras av Novel Studio, och där kan man lyssna mer. Vi bjuder in olika experter och gäster och diskuterar olika spännande fenomen då, som till exempel psykopati och narcissism och borderline. Det finns olika avsnitt om dem. Så det kan man hitta på alla plattformar där det finns podcasts.
Podplay, en del av Power.